Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Alright, vi kör igång då.
Yes.
Ja. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Jag heter Christian Dahlström och det är som vanligt en ära för mig att välkomna Sveriges främsta expert på tysk fotboll till podden. Där sympatiska experte, min kära vän Kevin Bader, välkommen.
Tusen tack. Allt ett sant nöje.
Vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
Vad har jag haft för mig? Det är en bra fråga. Jag har trädgårdsarbete, tror jag, samma svar som senast. Det är det som står på min agenda just nu, för det mesta.
Går det framåt då?
Det tycker jag ändå. Mycket som tas bort och mycket som läggs till. Men det går framåt.
Härligt. Själv så har jag pratat med en svensk Saudi-expert som har bott många år i Saudiarabien inför det här avsnittet. Det var väldigt intressant, och eftersom vi då ska prata lite grann om det saudiska hotet idag så vill jag få en inblick i det här, ja, men i landet och det saudiska systemet. Så här, det var otroligt spännande. Det känns som att man har många fördomar och gått på många myter om Saudi, vad det är och vad det inte är. Och jag ska inte låtsas att jag är en expert nu, men jag fick väldigt mycket bra insikter av det samtalet när jag ringde honom i förrgår. Jag har även börjat jobba lite med de här nya AI-verktygen som finns inom både text och bild och ja, det finns ju video också, men det har inte jag använt mig av. Det känns ju som att man som content-skapare som du och jag, Kevin, måste börja kika och fingra och lära sig de här liksom, verktygen så att man inte blir ifrånsprungen totalt. Har du börjat kika på dem och lära dig, eller var ligger du?
Jag faktiskt, för ett litet tag sedan, blev introducerad av en vän när det kommer till det hela. Jag har dock inte använt det aktivt, men jag fascineras över hur bra det har gått, helt enkelt, alltså med den tekniken, hur långt fram den har kommit redan. Sen självfallet måste man ju vara försiktig när det kommer just till text och när det kommer till fakta och information. Jag testade den en gång med en grej och märkte tydligt att nej, här är en lite fel ute. Men det är ändå fascinerande hur den skapar en löpande text på det sättet och hur man kan rikta den också. Bara, nu vill jag lite mer fokus där, lite mer fokus där. Så ja, häftigt.
Ja, men det är som du säger att man måste, men de utvecklas också i en jävla fart, alltså, så att de blir bättre liksom på någon månads liksom intervall, så dyker upp liksom nya uppdateringar där de har fixat massa sådana här saker, inte minst säkert med användning av just liksom användardata som de tar in. Så att jag har testat Midjourney, som jag tror är det främsta verktyget för bilder än så länge. Det finns några andra som är bra också, men Midjourney, till exempel då för fjärde och sista delen av min Freud-dokumentär så behövde jag en bild på Freud och en varg, eftersom den handlade om vargmannen då. Och då genererade den fram det och det blev jävligt snyggt. Och, alltså, om man lär sig vilka instruktioner man ska ge så är det faktiskt otroligt vad, vilket verktyg Midjourney är. Det är helt sinnessjukt faktiskt. Inte minst om man tänker på liksom bildrättigheter och så. Du vet, det är ju ett ständigt gissel att hitta passande bilder till blogginlägg, videoklipp och annat. Särskilt om man inte kan eller vill betala för sig. Alltså Twitter är ett sånt exempel. Alltså, både du och jag använder en massa liksom, bilder där som vi inte har rättigheterna till. Liksom, och varför gör vi det? Liksom, och hur legit är det? Men även i liksom, ja, men, som sagt, blogginlägg, videoklipp och annat, så liksom, ja, man gör det liksom medveten om att det kan bli problem liksom. I fallet med Sigmund Freud så är alla bilder på honom då så gamla så att upphovsrätten har gått ut, men där är det snarare ett problem att alla bilder redan är så välanvända så att de är liksom utslitna, så då kan man generera helt nya och mer liksom högupplösta bilder av Freud. Så det är helt sinnessjukt. Alltså, då blir det liksom, då blir det lättare. Och jag har även börjat använda ChatGPT för textproduktion, som väl också är, det är väl den bästa text AI än så länge tror jag. Och den har ju också uppgraderats till GPT-4 tror jag nu. Och den som jag använder är gratisvarianten, som jag tror är en version eller lägre eller tidigare, som inte är alls lika bra. Men även den är ju helt sjukt alltså bra verktyg att hantera eller att använda om man kan hantera hur man ska göra liksom. Till exempel så publicerar jag nu två intervjuer på engelska med två av de Freud-experterna från Berkeley som är med i min dokumentär. Och min podd är ju normalt på svenska, men nu när jag har två avsnitt som är helt på engelska, där jag även lagt på liksom ett intro på engelska, eftersom det kan möjligen finnas liksom engelskspråkiga lyssnare som kan vara intresserade, då behövde jag skriva ett blogginlägg på engelska om de här avsnitten så att det blir lättare att hitta för en engelsktalande publik, alltså sökmotor optimering helt enkelt. Och då matade jag in hela transkriberingen av respektive intervju som jag har gjort manuellt. Det kan man ju också göra med AI numera, men det är lite mer precis om man gör det själv. Och så gav jag ChatGPT instruktionen att skriva ett liksom sammanfattande inlägg på engelska om de här intervjuerna som var ganska långa, alltså 45 minuter eller så, med vet si och så långa citat från intervjun som skulle spegla helheten. Texten skulle vara skriven med en tonalitet i ett liksom motsvarande ett populärvetenskapligt magasin, med en kort introduktion av intervjuobjekten och så vidare och så vidare. Det är lite tog ett tag att hitta liksom rätt instruktioner eftersom jag är nybörjare, men och jag upptäckte också att den gjorde liksom små förändringar i citaten, vilket jag inte ville, på tal om det du sa innan om att det här med fakta och sånt där, så får man vara försiktig med att om man inte uttryckligen säger åt den att inte liksom anpassa citaten någonting, så kommer den att göra små förändringar. Och det är liksom, allt som oftast är det okej intervjuer, alltså de flesta intervjuer man läser i tidningar är ju liksom redigerade lite grann för att liksom ta bort liksom ju och massa liksom ljud och onödiga ord och sånt där liksom. Men ibland så kan de små förändringarna vara ganska betydelsefulla, och inte minst när man pratar om vissa ämnen och med alltså liksom psykoanalys, ganska komplicerat ämne där det är viktigt att det blir rätt, och särskilt om man har liksom lyckats få med de här extrema auktoriteterna liksom som de här två personerna är, då vill man att allting ska vara perfekt så att inte de känner sig lurade ifall de råkar dyka på det här blogginlägget och säga att men riktigt så där sa jag inte liksom, nu har han ändrat här liksom, det är inte bra. Det förlorar man ju liksom trovärdighet då, när man ska intervjua nästa människa. Det kanske låter överdrivet, men faktum är att en av de här intervjuerna som jag gjorde ledde till den andra och så vidare. Så alltså, om man får ett dåligt rykte så vill inte liksom nästa person ställa upp.
Precis.
Jag bad den också att plocka ut alla namn och alla ämnen ur texten för att använda som taggar i sökmotoroptimeringen. Jag vet inte hur viktigt taggar är numera i SEO, men det var väldigt enkelt ur en väldigt lång text att plocka ut alla namn. Så att liksom det krävs en del handpåläggning innan man lär sig hantera den, men de här AI-verktygen kommer ofrånkomligen att bli en del av din och min arbetsvardag, eller hur?
Ja, verkligen. Det är precis som du är inne på det. Hittar man rätt väg att använda verktyget så är det ju extremt hjälpfullt, och med tanke på hur mycket man vill producera nu för tiden och behöver producera nu för tiden, så behöver man alla verktyg som finns i verktygslådan. Så det ska bli spännande att följa den här stigen.
Ja, men jag har liksom ett ständigt lite så här dåligt samvete, så här professionellt eller vad ska jag säga, för att jag inte lägger mer tid på de här AI-verktygen, för att det känns som att så här, jag orkar inte lära mig nytt. Du vet, det här motståndet mot att lära sig nya grejer när man har lärt sig något annat till perfektion liksom. Men så inser man ju att de här är så jävla kraftfulla, de här verktygen, så att man måste liksom... Känner du också det där dåliga samvetet?
Ja, lite kanske. Inte riktigt ännu, men man märker hur just den här tekniken börjar gnaga mer och mer i bakhuvudet, och att man bör sätta sig in i det, så att man på något sätt... Man behöver inte alltid utnyttja det, men kommer en möjlighet eller kommer en situation vart man känner shit, det här skulle kanske vara bra att använda det nu, då kan man ju göra det, och det är ju väldigt befriande att ha den valmöjligheten då.
Ja, exakt. Alltså jag tror att man ska se det som ett hjälpverktyg i sin vardag som content-kreatör, oavsett vad man jobbar med. Jag har inte så bra koll på hur det funkar i video som du jobbar mycket med, men jag gissar att det kommer mer där. Det kanske är lite mer avancerat, men det kanske inte ligger lika långt fram som det gör för text och bild, men det är sjukt intressant i alla fall. Idag tänkte jag att vi skulle prata transfers hela programmet, Kevin, och vi ska börja med en förfrågan vi har fått från en av våra patroner, en av våra få patroner och en av våra trogna patroner, nämligen Jessin Sirak, som vill att vi ska prata om Chelsea och Barcelona och hur de ska få det att gå ihop inför transfersommaren. Jessin håller på Arsenal, vet jag sedan tidigare, så jag antar att han hoppas att Chelsea inte ska förvärva. Det är ju så att UEFA har skrotat FFP nu, vilket jag hade missat, men som förstås är väntat. Du hade koll på det, eller?
Jag hade hört någonting i förbisvängarna, men jag kan inte påstå att jag hade tagit det rakt upp och ner sådär, men... Ja, i bruset har jag hört någonting om det, men jag har inte satt mig in i det hela.
Nej, och det är en sanning med modifikation också. De har ju ersatt det med ett annat system som är liksom snarlikt, men inte riktigt samma. Det heter inte FFP heller, även om vi säkert kommer fortsätta kalla det för liksom enkelhetens skull. Och jag tror att de har bytt namn just lite grann för att vrida ner förväntningarna. Att nu handlar det inte om att skapa en liksom jämn spelplan, vilket de har misslyckats med totalt. Liksom. Det är noll trovärdighet i systemet efter PSG och Manchester City har liksom, hijackat hela systemet och gjort lite som de vill. Utan snarare då att se till att klubbarna inte missköter sin ekonomi i liksom mer generella termer. Och det är tre regler i det här nya systemet. Jag har bara läst liksom översiktligt, men jag tänkte dra lite kort vad de handlar om efter bästa förmåga. Den första är overdue payment rule, och den handlar om att klubbarna kommer att kontrolleras varje kvartal för att se till att de inte har obetalda räkningar. Alltså att de inte har liksom likviditetsproblem helt enkelt, som Inter exempelvis har haft, och det tycker jag känns som en bra regel. Jag vet, alltså har man inte råd att driva en fotbollsklubb så ska man inte göra det. Jag vet inte hur pass väl det här har kontrollerat innan, men om det inte har gjorts innan så har jag inga problem med att man gör det. Och den regeln kommer ju inte drabba liksom Manchester City eller PSG eller något sånt där som har likvida medel så att det räcker. Den andra regeln är football earnings rule, och den motsvarar FFP-regeln om att man inte får liksom gå mer back än 30 miljoner euro över en rullande treårsperiod. Den här nya regeln är dock mycket mer tillåtande. Man får gå dubbelt så mycket back, 60 miljoner euro på tre år, samt extra 10 miljoner euro per år om klubben anses ekonomiskt stabil. Och det är väl återigen en liksom eftergift till typ City och sådana där som så här, men de har ju pengarna och vräka iväg på massa saker om de vill liksom, så det är inte så att det drabbar ingen fattig så att säga, även om man kan tycka att det är fel med finansiell doping, vilket jag tycker om, men det kan man ju ha olika åsikter om, så att totalt sett får man gå 90 miljoner back på tre år om man då har den här ekonomiskt stabila grunden, så det är ju runt 1 miljard kronor. Så det är mycket, mycket mer. Tre gånger så mycket som tidigare. eller dubbelt så mycket beroende på hur man ser på det här med ekonomisk stabilitet. Däremot så finns det en tredje regel som i princip är ett lönetak, alltså jag kan inte tolka det på något annat sätt. Squad cost rule heter den. Alla löner för spelare och ledare, övergångssummor och agentavgifter får vara max 70% av intäkterna. Och det här kommer att gälla per kalenderår, inte per säsong. Så hela sommarfönstren räknas och brytdatumet blir istället nyårsafton, vad jag har förstått. Och om den här regeln verkligen får genomslag så kommer ju det att förändra väldigt mycket, eftersom många klubbar ligger långt över den här gränsen idag. De här reglerna kommer dock att liksom fasas in lite sakta, så att i år kommer man att tillåta 90% lagkostnad, om vi översätter squad cost till lagkostnad. Nästa år 80% lagkostnad och nästa år 70%. Och så att på ett par års sikt så kommer man att komma ner till den här då. Och vad jag har förstått så är tanken att straffen nu är liksom fastställda och tydliga redan innan, och att man ska kunna dela ut dem snabbt istället för som nu att det liksom tar åratal och massa utredningar och rättsprocesser och så vidare. Och de här reglerna ska ha tagit sig fram i samarbete med allt från klubbar till EU-kommissionen och så vidare och så vidare. Men det var ju de förra reglerna också, så tills motsatsen är bevisad tänker jag utgå från att de här reglerna är tandlösa, särskilt om de större eller de klubbarna med störst advokatbudget, att säga. Är jag väl cynisk, tycker du, Kevin, eller har du också lågt förtroende för reglerna?
Med tanke på historiken så håller jag med dig fullständigt. Det här måste verkligen motbevisen först innan man säger oj, nu händer det nya saker, nu kommer det rubba hela den moderna fotbollen.
Ja.
Vi har ju sett hur det har sett ut tidigare, så nej, jag har inte så stora förhoppningar.
Nej, skönt att det inte bara jag som är den cyniska här. Men hur som helst då, om vi kollar lite snabbt på Barcelona och Chelsea enligt Jessins önskemål, så hade de förra säsongens siffror kommer ju inte komma än på ett bra tag, men då hade Barcelona och Chelsea 71 respektive 73% i löner mot intäkter kvot. Alltså bara löner, inte transfersummor och agentavgifter och så vidare. Så redan då på lönekostnaden så överstiger de den här 70%-kvoten, som dock då är 90% för i år enligt den här infasningen som vi sa innan. Och de här siffrorna är ju, som vi sa då, dessutom innan årets säsong, där åtminstone Chelsea har ökat lönerna väldigt mycket, och sen ska man då lägga på som sagt de här transfersummorna till det, och då tänker jag, utan att ha räknat på det, att alltså, det kan inte finnas en chans att Chelsea klarar sig, även om de har satt extremt långa kontrakt på Modric till exempel och spär ut liksom amorteringen eller transferkostnaden på så vis. Nu ryktas det ju främst de spelare som ska lämna Chelsea, men jag tror att det mest kanske beror på att deras trupp är för stor. Pochettino vill väl ha en trupp på liksom 24-25 spelare som jag förstått det, och de har över 35 spelare i A-laget nu, så att de måste rensa där av det skälet. I förrgår avslöjades det ju för övrigt att Saudierna har investerat flera miljarder dollar i Clear Lake, som är ägare i Chelsea. Så det känns inte så överraskande att Saudierna då ser ut att rädda Chelsea genom att köpa spelare av just Chelsea. Även om det, som jag förstått det, så är den här Clear Lake en enorm fond, och varje ägare får ha max 5% av aktierna, så de kan inte vara en särskilt stor ägare även om det är mycket pengar. Men den här kopplingen känns ändå hata slumpen, så att säga. Och sen så har ju både Premier League och La Liga egna finansiella reglementen som klubbarna ska förhålla sig till, där de i Spanien verkar tillämpas ganska strikt trots allt. Nu får vi väl se exempelvis i City-fallet här, när de har 115 överträdelser ifall det blir någonting. Även här förhåller jag mig cynisk till det här och tänker att det kommer inte bli någonting. Men Javier Tebas har ju sagt att Barcelona måste minska sin lönebudget med 200 miljoner euro. Men å andra sidan så antar jag att den här regeln om att de får spendera 25% av pengarna de sparar också gäller. Så vi får väl se. Nej, det blir spännande att se hur Chelseas och Barcelonas fönster kommer att se ut i sommar. Givet allt jag har pladdrat på dem här, hur tror du att de kommer att agera som svar på Jessins fråga?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Just Barca-fallet tycker jag är svårt att se om, för att det känns mer invecklat, tycker jag personligen, på grund av vilken sits de är i. Vi pratade om det i andra avsnitt tidigare med hur de har sålt sina medierättigheter och ja, de har verkligen satt sig i en extremt konstig sits. Chelsea känns det på något sätt att de kommer hitta en väg. Och de har ju redan med Toboli en extremt givmilde och glad person som öppnar gärna plånboken. Plus den här Saudi-kopplingen då, och med det vi kommer komma till nu, hur många spel som helst just nu som är på väg bort och kommer lätta på lönekostnaderna och även få in transfersummor för. Så för Chelseas del tror jag att de löser det. Barcas del, den känns mer lurig kring det hela. Vi vet ju också det med Messi och alltihop, att där var det fram och tillbaka. En av faktorerna varför han inte kom var ju just pengarna, men det fanns ju också andra faktorer. Så jag tror Barca-fallet blir desto svårare att på något vis hitta lösningen till knuten.
Ja, precis. Det känns ju som att Barcelona kommer att hastla hela sommaren, precis som de gjorde förra året, och försöka få in free transfers och liksom tänja på regler och vänta länge i fönstret innan man får igenom de här övergångarna. Och de kommer säkert sälja en hel del också. Säkert mycket ungdomsspelare och sånt där. Och det tycker jag också är en sån sak som talar lite grann för Chelsea. Tyvärr då för Jessin, att de, många av deras spelare kommer ju från akademin trots allt. Och om man säljer dem, så Loftus-Cheek, Mason Mount är väl också från deras egen, Chalobah och de har ju ganska många spelare som de som är engelska spelare som går att sälja till andra engelska klubbar, som alltid betalar en premium för spelare med brittiskt pass, men även sälja till utlandet och få ganska bra betalt, och sen, och alla de pengarna är liksom plus i böckerna, så att säga. Så att, plus att de verkar ha, och Todd Bowley har ju tydligen ganska mycket affärskontakter med Saudi, även han då. Jag tror inte att han är delägare i Clear Lake, utan jag tror att han, för Clear Lake äger 60% av Chelsea, tror jag, så jag tror att han äger något eget bolag, eller jag kan detaljerna för lite, men det finns i alla fall flera Saudi-kopplingar i det där konglomeratet som har köpt Chelsea. Och där för övrigt, jag vet inte om du hörde det att häromdagen, att de här pengarna som de köpte klubben för, de skulle ju gå till behövande i kriget i Ukraina.
Just det.
Inte en enda krona har gått till det än så länge. Vilket var, alltså det var det vi sa också när vi pratade om det, att vi tror det när vi ser det liksom.
Det är
jävligt deppigt. Men du, en annan trend som vi ska prata idag är Saudiarabien, som jag sagt tidigare. Det har ju varit en hel del uppmärksamhet kring Saudiernas nya köp av fotbollsspelare. Benzema och Kanté har ju fått enorma kontrakt för att flytta dit. Även Chelseas Mendy, Ziyech, Koulibaly har fått erbjudanden, även Lukaku tror jag, Wolves Ruben Neves och ett par till spelare utöver de här har ryktats vara på väg till olika saudiska klubbar. Jag såg nu på innan vi började spela in att Ziyech och Mendy verkar mer eller mindre klara, inga transfer summor fastslagna eller rapporterade än, men vi får väl se. Och förutom att det i Kantes och Benzemas fall ändå är spelare som har passerat sin peak, så tycker jag att det är slående liksom hur många av toppspelarna som trots allt nobbar Saudi. Alltså inte ens som en pensionsort med extrema löner. Alltså Leo Messi är ju ett som du var inne på tidigare, att han nobbade ju Barcelona också, men han nobbade ju trots allt det här historiens största kontrakt för en, inte bara fotbollsspelare utan en idrottsman i Saudi, och gick till Miami istället då. Men vi liksom, det finns fler exempel, och jag tror att även bland dem liksom, alltså att det finns en massa spelare som har fått de här kontrakten presenterade för sig, men som har tackat nej, där det inte har nått pressen, så att säga. Alltså jag tänker liksom, vad är oddsen för att Zlatan exempelvis inte har fått ett kontrakt från Saudi någon gång under de senaste åren?
Mm.
Han har ju inte varit främmande för att ta emot pengar från oljediktaturer och verkar ju gilla pengar rätt mycket och sådär. Men han har trots allt valt bort Saudi. Så att inte ens ofattbar rikedom kan locka de flesta fotbollsspelarna till Saudiarabien. Du skrev ju på Twitter för övrigt om ett par tyska spelare som har nobbat Saudi nyligen. Vilka var det?
Mm, det var bland annat Toni Kroos och Thomas Müller då, som ska ha tackat nej till Saudi. Och det känns på något vis väldigt tyskt på ett sätt. Jag har väldigt svårt att se Thomas Müller i Saudiarabien spela fotboll. Det passar på något vis inte karaktären.
Nej. Nej.
Så ja. Ja, det är väldigt trevligt, det är mer några som ändå bryter trenden och inte bara går dit.
Exakt, och jag tror som sagt att man ska vara uppmärksam på det, att de exempel som går dit är de som blir uppmärksammade, men alla de spelare som har fått kontrakt men som har nobbat dem, de är många fler. Vi kommer komma in mer på det om en stund, men om man ändå ser till de som har flyttat dit så är ju Ronaldo förstås den mest profilerade. Mm. Men han är också superslut, tycker jag, som fotbollsspelare. Och där tror jag faktiskt inte att det är osannolikt att hans rättsfall i USA har uteslutit MLS som destination. Även om det rättsfallet i sig verkar avslutat, så tror jag att det kanske inte gjorde honom sugen på att flytta dit. Vad tror du?
Definitivt. Jag tror, med tanke på just det här med rättsfallet, att han då får erbjudandet Saudi, de pengarna, den statusen, då känner han väldigt självklart varför gör det komplicerat. Och då väljer han Saudi helt enkelt. Men jag tror, om det inte hade funnits där, hela det som hade hänt i USA, så tror jag definitivt att han hade gått till Miami också. Det tvekar inte en sekund på, att han hade blivit en av Beckhams, jag vet inte om han skulle bli delägare, men du förstår vad jag menar. Jag tror att han hade nog passat bra in i Florida-livet.
Ja, eller Los Angeles, alltså filmstjärna, utseende och så vidare och så vidare. Men det kan vi ju bara spekulera i. Men utöver Ronaldo så är ju Benzema och Kanté de mest profilerade än så länge, och de har ju som sagt passerat sin peak. Benzema är visserligen regerande guldbollenvinnare då, men han fyller ju 36, och Kanté är ju extremt skadebenägen. Han är ju 32 år gammal och känns ju tyvärr väldigt slut han med. VM har precis varit, Benzema kommer inte att spela nästa VM, förstår han själv, och antagligen inte Kanté heller, som dessutom har redan vunnit VM. Jag tror att det är också en sån där, alltså att VM precis har passerat och att det då försvinner en del spelare dit, det tror jag är ganska signifikant. Och jag tänker att de båda två är muslimer, kan möjligen spela in också. Benzema har själv sagt att det var en viktig faktor till att han ville flytta till Saudi. Och när jag pratade med den här Saudi-experten så sa han att det är antagligen rätt stor skillnad på muslimer och icke-muslimer i hur sugna de är på att flytta till ett sånt liksom fundamentalistiskt religiöst land. Även Mendy, Ziyech och Koulibaly är, vad jag har förstått, muslimer. Nu är det inte bara muslimer som har valt att flytta dit, men det låter ändå som en rimlig sak. Återigen, hata slumpen att det är så många muslimer av de spelarna som trots allt flyttar dit.
Definitivt. Jag tror det spelar in i det hela. Man får inte glömma bort att fotbollsspelare fortfarande är ändå människor och har ett liv utanför planen. Och att om man har en religion som man är, om man är troende till exempel, och landet man flyttar till har samma religion och man känner sig bekväm och trygg och känns bra, så är det definitivt en faktor också varför man väljer det valet.
Ja, inte bara att de har den religionen, utan alltså, nu jag är verkligen ingen expert på religion, och trogna lyssnare vet att jag hatar alla religioner. Men alltså, jag tror att Saudiarabien och Mecka, alltså det är väl motsvarande Vatikanstaten för katoliker, så att det är inte bara att de är religiösa, har rätt religion så att säga, utan att det är liksom ett heligt land för den som är väldigt troende muslim, så att för dem så kanske det till och med kan vara liksom en fördel. Men å andra sidan så ska man ju komma ihåg att när Benzema säger så här, så har han ju ändå fått ett kontrakt som är, jag vet inte, är det tre gånger så mycket som han tjänade i Real Madrid eller något i den stilen?
Någonting sånt, om inte mer.
om inte mer, och det är ingen slump att han har fått det heller, utan det här har han förhandlat fram. Så att det är liksom kostnaden för att han ska tänka sig att flytta från Europa, det är att de betalar 3 gånger så mycket, och att han dessutom är liksom har åstadkommit att allt han vill i Europa. Så att, menar, så himla sugen på att flytta dit kan det omöjligt ha varit. Men vad jag har förstått så är fotbollstraditionen i Saudiarabien ändå rätt stark, och ligan är inte alls så dålig som man kanske kan tro fördomsfullt, men att det skulle finnas någon risk för att den saudiska ligan börjar konkurrera på riktigt med de europeiska toppligorna, alltså det kommer inte hända. Alltså det hände inte när USA satsade först med Pelé och sen med Beckham och Zlatan och alla möjliga spelare. Det hände inte i Kina när de köpte Oscar och en massa andra spelare. Indien har väl gjort något så här halvhjärtat försök. Ryssland och Zenit har ju liksom köpt en del spelare under en period också. Japan hade väl någon liksom ride på 70-talet eller så, och så vidare och så vidare. Och alltså jag vet inte, minnet är ju ändå kort hos många, inklusive mig själv. Alltså jag kollade tillbaka på Kina och deras värvningar. Alltså de köpte ju en massa stjärnor. Förutom Oscar så var det ju Carrasco, det var Hulk, det var Paulinho, Jackson Martinez, Witzel, Hamsik, Ramirez, Pato och så vidare. Alltså även där gjorde ju regeringen då en liksom stor uttalad fotbollssatsning. Mm. Men sen plötsligt så tvärvänder de, och det var väl kanske lite speciellt och kanske inte helt applicerbart på Saudi. Jag vet inte exakt vad skälet var, men om man ser till den kinesiska ligan idag då, så är deras, alltså spelarna i kinesiska ligan tillsammans är värda mindre än spelarna i allsvenskan, alltså betydligt mindre, och kanske 75% av värdet av allsvenska spelarna. Så det blir ju liksom en monumental flopp, och då är Kinas ekonomi runt kanske 20 gånger så stor som Saudis, i alla fall i BNP-mått mätt och sådär. Det är ju svårt att jämföra sånt där med, om man ska se till Saudinas oljereserv och hur man ska liksom värdera den, beror jättemycket på oljepriset och så vidare. Och så vidare. Mm. Men du fattar vad jag menar.
Exakt.
Och jag menar, Oscar, han var ju liksom nära toppen på sin karriär. Brasiliansk landslagsspelare, han var väl typ 25 år gammal, spelade i Chelsea. Paulinho spelade i Barcelona och stod också på toppen av sin karriär, även han brasiliansk landslagsspelare. Nu får vi se vilka saudierna lyckas locka dit, men hittills så tycker jag att den kinesiska ligans köp var mycket mer liksom profilerade. Mm. Det var inte bara forna stjärnor utan samtida stjärnor, eller vad man ska säga, och unga landslagsspelare och så vidare.
Alltså det blir ju spännande att se, precis som du är inne på det här. Samtidigt ska det sägas att det fanns ju en tydlig röd tråd med de kinesiska köpen, och det var ju sydamerikaner. Och där finns det en historik att de ändå går till, nu ska man inte vara fördomsfull, men det finns ju en historik att de går till länder där man kan få väldigt bra betalt, med tanke på vad det hjälper familjen, alltså i generationer och så, jämfört med kanske europeiska spelare. Mm. Och det är det som är kanske extremt intressant, det kommer vi komma till också, men till exempel Ruben Neves nu, att han går till Saudi, det är lite banbrytande på det sättet, att man lyckas ta en sån spelare.
Ja, men precis. Den sticker ju ändå ut lite grann. Men om jag säger så här då. Vet du hur många av de 100 mest värdefulla spelarna enligt transfermarktsvärdering som saudierna har lyckats locka dit nu då? Om vi räknar med alla spelare de har köpt tidigare, och vi räknar med att de får dit Mendy, Ziyech, Koulibaly, Neves, utöver då Benzema, Kanté och Ronaldo.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Oj, bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Den är lurig.
Ingen. Fattar du?
Ja, det är...
Alltså den hundrade mest värdefulla spelaren i transfermarkt idag är Casemiro med ett marknadsvärde på 50 miljoner euro. Alltså av dem de har värvat nu så är Neves, han är värderad till 40 tror jag. Så han är den som är närmast. Annars är det liksom, ja men 20-25 miljoner euro för Benzema, Kanté, Mendy, Ziyech, Koulibaly till och med har sjunkit i marknadsvärde. Alltså de är liksom, åldern är... Alltså visst, de kommer kanske lite tidigare än man hade, alltså Ronaldo är ju liksom mycket äldre och sådär, det känns mer liksom, man blir kanske lite mer sådär, oj, att Mendy är 31 och flyttar dit, men det är ändå fel sida av 30-strecket, i Mendys fall är det ju också sådär, alltså han har ju haft en flopp-säsong, hans marknadsvärde har ju dalat från, ja men kanske med hälften från hans peak när han kom till Chelsea och var så jävla bra, så att det är ändå liksom, den översta hyllan, De når inte dit oavsett hur mycket pengar de kastar på de här spelarna. Än så länge. Jag tror ju att det kommer fortsätta så, men jag tyckte ändå att det var väldigt slående att de är inte ens på första eller andra hyllan, även om det kan verka så, utan det här är liksom det är tredje sorteringen, även om det kanske låter lite hårt. Men fotbollstraditionen och fotbollskulturen i Europa är ju liksom stark och våra ekonomier är också starka, och inte bara är de starka utan de är inte heller uppbyggda kring liksom en intäktskälla som Saudiarabiens är, och det där sista är någonting som jag tänkte prata mer om idag och varför man inte behöver vara orolig för Saudiernas fotbollssatsning, särskilt inte på lång sikt. På kort sikt så kan man säkert värva en del ögonfallande namn framöver. Det utesluter jag absolut inte. Men på lång sikt så ser jag det här som 0% hot mot europeisk fotboll. Och jag ska argumentera här, Kevin, utifrån en artikel jag läst, skriven av en av mina nya favoritekonomer, Jeffrey Sonnenfeld på Yale i USA. Artikeln har titeln "The Rest of the Story, The Overlooked Saudi Sand Trap Behind the Gulf Treaty". Jag länkar den i avsnittsbeskrivningen för den som vill läsa. Den handlar inte alls om fotboll egentligen, utan den handlar om den här golfdealen som PGA och Leaf gjorde här om veckan. Men den, alltså logiken i den går verkligen att applicera även på fotboll. Antagligen till och med ännu lättare eftersom fotbollsspelare tjänar enorma pengar och varje lag består av 25 spelare eller så. Så att för att skapa en fotbollsliga så krävs att man lockar över kanske 500 riktigt bra spelare och behåller dem på lång sikt, så att de inte bara är där ett år eller två år och hämtar pengar och åker tillbaka till Europa, som till exempel Carrasco och andra sådana spelare har gjort. Och hur som helst, jag tänkte läsa upp en något förkortad och översatt version av artikeln, ungefär som vi gjorde i förra avsnittet med den här texten om Juventus. Låter det spännande?
Ja, det låter utmärkt. Är det AI som har översatt eller har tagit
hand om det? Nej, översättningen har jag gjort själv. Eller, jag har ju kört Google Translate och sen så lagt min handpåläggning på det. Så det är så man använder AI, precis som vi sa innan. Och den börjar så här då. För första gången någonsin har Saudiarabien ekonomiska bekymmer. Förra helgen bröt Saudiarabien direktiven inom OPEC och minskade produktionen i ett desperat försök att höja de fallande globala oljepriserna till över $80 per fat, trots att man går break-even redan vid $22. De har ännu inte kunnat röra sig bort från en oljeberoende ekonomi, och denna den enda finansieringskällan har inte gjort det möjligt för dem att balansera sin budget i år, med tanke på landets kostsamma ansträngningar för att skapa jobb. Utgifter för kriget i Yemen, misslyckade investeringar och kostsamma infrastrukturutvecklingar. Dessvärre för saudierna följde ingen deras produktionsminskning, och de fortsatte istället bara att minska sin egen marknadsandel av den allt billigare oljan. Vi har hört mycket om den potentiella strategiska, affärsmässiga och ekonomiska fördelarna med PGA-affären, men sportjournalister, politiska kommentatorer och till och med affärsanalytiker har förbisett en avgörande pusselbit som kommer att bli viktigare när detaljerna i den preliminära överenskommelsen blir tydliga. Det finns ett närmast universellt antagande om att saudiernas pengar är obegränsade och kommer att fortsätta flöda. Och om vi stannar här en kort, Kevin, så är det ju någonting som även jag har gjort mig skyldig till, att beskriva de här oljestaternas pengar som oändliga, vilket de inte är, som vi ska föra snart, men jämfört med andra klubbägare så sitter de som, alltså, oljestater på helt andra tillgångar, kan man säga i alla fall. Men du håller med om att det här sättet att beskriva deras tillgångar som oändliga, det är ett ganska vanligt fenomen, eller
hur? Oh ja.
Och den här saudiska experten jag pratade med berättade för övrigt att ett av skälen till att Saudi köpte just Newcastle var just, på tal om kriget i Yemen, att det finns mycket jemeniter i Newcastle, vilket beror på att britterna ockuperade staden Aden i Yemen under 1800-talet. Så de krigar ju med Yemen, men som jag förstod det så vill de ändå närmare sig jemeniterna på något vis. Det hade jag ingen koll på alls. Det är så här kontextuella förståelsen som helt flög över mitt huvud i alla fall. Nu blir det en lite längre text. Har du lust att läsa den, Kevin?
Det kan jag göra. Jag ska göra mitt bästa. Jag har inte samma fina radioröst som du har, men jag ska göra mitt bästa. Med ett antagande är långt ifrån säkert. Trots den vedertagna bilden av sheikernas överdådiga rikedom och deras ofattbara konsumtion är det ett faktum att trots landets oljerikdomar närmar sig Saudiarabien mycket djupare ekonomisk fara än de flesta förstår. Och det behöver pengar efter år av massiva investeringsförluster och fåfänga olönsamma projekt. Det låter märkligt att säga att saudierna behöver pengar samtidigt som de kastar miljarder på upppumpade golfkontrakt. Men ingen, inte ens saudierna, kan fortsätta att elda på med enorma utgifter till fåfänga olönsamma projekt för alltid. Inte ens saudierna är osårbara inför den mest grundläggande lagen inom affärsverksamhet, som är att man måste tjäna pengar, inte förlora pengar. Storleken på det saudiska belopp som slösas bort är verkligen hisnande. Mohammed bin Salmas ambitiösa vision 2030 och dess ekonomiska agenda har helt klart fallit platt. Men praktiskt taget noll ekonomisk avkastning på hundratals miljarder spenderade. Ta hans flaggskepp Neom-projektet som exempel. Även om detaljerna är något oklara har miljarder redan spenderats. Somliga säger upp till 100 miljarder dollar, utan att kunna visa upp något annat än högar av sand. Enbart fas 1 av det planerade 1 biljon dollars projektet kostar 319 miljarder dollar, och eftersom ingen annan, vilket inte är så konstigt, vill investera i Neom, står saudierna i princip ensamma för notan, samtidigt som utländska direktinvesteringar i Saudi rasade med 60% förra året. Och trots att man satsat en hel biljon dollar på att diversifiera. Tack så mycket, tysken här. Sin inhemska ekonomi med turism och ökad tjänstesektor förblir den saudiska ekonomin i princip enbart beroende av olja. Även vad gäller investeringarna utomlands är resultat lika slösaktiga och patetiskt undermåligt. Som ett exempel av många försökte bin Salman rikta Saudis ekonomiska drivkrafter mot teknik genom att partnerskap mellan investeringsfonden och Masayoshi Sons Softbank Group, där de lanserade Softbank Vision Fund med saudierna som den överlägset största investeraren. Det partnerskapet har varit en oförtäckt katastrof där Vision Fund förlorade rekordmycket, 32 miljarder dollar bara förra året. Inte ens Saudiarabien har råd med denna nivå av slarv. Deras mycket omtalade investeringsfond har någonstans runt 600 miljarder dollar. Fortfarande väldigt mycket, men inte om det fortsätter att förlora hundratals miljarder på dåliga investeringar. Dessa ekonomiska katastrofala projekt innebär redan allvarliga påfrestningar på den saudiska ekonomin. Deras desperation är lätt uppenbar i landets nästan komiska uthållighet i att utkämpa en förlorande kamp för att motverka fallande oljepriser under det senaste året. Eftersom olja i princip är den enda drivkraften för saudiska intäkter.
Ja, men tack. Och sen går de igenom lite grann senare i den här artikeln hur de har försökt strypa tillverkningen av olja, men att andra OPEC-länder inte har bidragit knappt alls, och att det här bara inneburit att saudierna har minskat sin marknadsandel och producerar mindre olja än på över ett decennium, samtidigt som oljepriset har rasat det senaste året.
Mm.
Deras olja är lättillgänglig och därmed väldigt billig att utvinna jämfört med de flesta andra oljekällor i världen. $22 per fat. Man kan jämföra med typ Ryssland där det är kring $35, nästan dubbelt så dyrt att utvinna ett fat olja i Ryssland, vilket ju gör jättemycket för kalkylen, men trots det så måste de sälja oljan för $80 per fat bara för att överleva alla sina enorma utgifter. Och just nu ligger priset på $69, så att de går back. Även om det är på en helt annan nivå och det liksom knappast saknas utgifter att spara in på, så är det en slags liksom lyxfällan situation de befinner sig i, eller hur?
Ja, verkligen. Det är lyxfällan deluxe, minst sagt.
Ja, och jag ska bara avsluta med att läsa lite mer i slutet av artikeln där man verkligen får en bild av att de har börjat ta till ganska drastiska åtgärder för att motverka det här. De skriver så här: samma saudiska ledarskap har visat upp dramatiska och till och med brutala handlingar för att samla in pengar tidigare, som när upp till 500 framstående rika saudier arresterades i november 2017, där de flesta därefter hölls fångna på Riyadh Ritz-Carlton. Fångarna torterades och släpptes först efter att de har överlämnat stora delar av sina tillgångar. Wall Street Journal rapporterar att regeringen identifierade tillgångar på runt $800 miljarder utan några offentliga rättegångar som kunde koppla beslagen till bevisad korruption, vilket regeringen hävdade var skälet till det här tilltaget. När detaljerna i denna chockerande preliminära PGA-överenskommelsen blir tydliga under de kommande månaderna kan det vara värt att komma ihåg att det knappast är ett säkert kort att satsa på fortsatta oljepriser på över $100 per fat under ett helt decennium utan några prisdippar. Men det är i grund och botten var det nästan allmänt vedertagna antagandet att saudiska pengar kommer att fortsätta att flöda generöst och gränslöst kokar ned till en förbisedd saudisk sandfälla bakom golfaffären. Slutcitat. Och vad säger de det här, Kevin? Det mesta talar ju såklart för att de kommer fortsätta spendera pengar på det här lyxfällanviset under överskådlig framtid, för de har ju trots allt väldigt mycket pengar. Men de har inte oändliga resurser, och förr eller senare så kommer de bli tvungna att prioritera bort alla olönsamma projekt. Och att de ska kunna bygga upp en fotbollsliga som kan vara liksom självförsörjande på stjärnor som Benzema och Kanté ens i det här liksom lätt avdankade stadiet av deras karriärer, det kommer inte att ske, eller vad säger du?
Jag har väldigt svårt att se det. Jag vet att vissa menar på att det kommer ske, att vi kommer se någon sån form av flytt, men jag tycker att med de här poängerna du lägger fram och den här välskrivna artikeln så poängterar det också hur svårt det är egentligen att skapa en form av fotbollsliga. Och jag har svårt att se att Saudi kommer lyckas på lång sikt, och speciellt också med deras intäkter, om de inte hittar någon annan lösning i det hela. Det vet vi inte i dagsläget, men hur det ser ut just nu och med de där parametrarna som du var inne på tidigare, den europeiska kraften, traditionen, så tror jag ändå att det kommer inte bli så.
Nej, och fotbollsklubbar är ju dessutom en ökänt dålig investering. Vilket också talar för att den kommer att få stryka på foten snabbt när de väl måste göra de här besparingarna. På tal om Bin Salman, eller MBS som han kallas, så berättar den här saudiexperten jag pratade med att MBS vision 2030 genomsyrar hela det statliga arbetet. Det är väldigt närvarande sak i Saudi hela tiden, och det går i korthet ut på att vända från idag då ekonomin är 90% beroende av olja och 10% beroende av övriga intäkter till tvärtom då år 2030, alltså 10% olja och 90% annat. Han kommer inte att lyckas med det, och det vet de flesta om, berättar den här experten. Han sa att dock så är det så att Saudi till skillnad från andra arabländer är stort både till ytan och befolkningen, så de har mer liksom produkter att välja mellan än andra gulfländer. Han nämnde guld och mineraler och jordbruksprodukter som dadlar, apelsiner, äpplen och sånt där som man kan odla i södra och norra delen av landet. De försöker också skapa egna kolonier utomlands i exempelvis Etiopien där man kan odla marken och sådär. Men samtidigt så är det knappast några liksom jättelukrativa branscher det heller. Mm. Och den här experten sa att det inte heller är särskilt lätt att få saudierna att arbeta med kroppsarbete. De är så vana vid liksom här lökiga statliga jobben där de sitter och rullar tummarna och får lön ändå. Investeringsfonden PIF investerar utomlands i industrier, och experten trodde att de här investeringarna i fotbollsklubbar handlar mer egentligen om att skapa goodwill hos andra länders regeringar och liksom statsfullmäktige i till exempelvis Newcastle och sådär, för att kunna investera i industrier och ny energi som vindkraftverk på Englands kust och sådär som de har gjort, och så vidare och så vidare. Men han trodde ändå inte att det kunde uteslutas att de trots allt tror att de här fotbollsklubbarna kan bli lönsamma, samt att de kan bli ett liksom reklamfönster för deras industrier. Alltså, han nämnde exempelvis att MBS har startat ett nytt flygbolag, Riyadh Air, som ska konkurrera med Emirates, Etihad och Qatar Airlines exempelvis. Där är det ju så, jag läste i någon annan artikel att Dubai är väl ett av de här gulfländerna som verkar ha kommit en bit på vägen i att komma bort från oljeberoendet, och genom att satsa på transportsektorn. Alltså de har blivit en flyghubb och transporthubb i stort. Och Newcastles nya tröjsponsor är saudiska företaget Sela, som sysslar med resupplevelser och evenemang i Saudi och sådär. Så det låter väl som att han har en poäng där, eller vad säger du?
Ja, definitivt. Det låter väldigt intressant. Och också följa vilken väg som det kommer bli nu, helt enkelt. Det är ju en väldigt omtumlande tid vi lever i. Det händer väl alltid saker. Om vi bara hade tagit tiden 50 år tillbaka hade vi säkert suttit här och sagt liknande grejer, men det är ju så det är i en global värld som denna.
Ja, och det jag egentligen ville veta mest när jag ringde den här experten, som för övrigt kunde tänka sig vara med i podden framöver men inte hade tid att förbereda sig för intervju nu då, så därav får han vara anonym just nu då när jag återger hans ord fritt ur minnet, men det jag ville veta var varför han trodde att så många fotbollsspelare trots allt väljer bort Saudi trots de här helt löjliga lönekuverten. Och vi har redan varit inne lite grann på det, att muslimska spelare antagligen har lättare att tänka sig att bo i ett land med de här fundamentalistiska, islamistiska lagarna som genomsyrar samhället, även om det har blivit betydligt bättre de senaste åren. Det återkommer vi till om en stund också. Experten berättade för övrigt att Saudi, det här känner jag inte heller till, vilket är, ja, säger någonting om hur pinsamt dålig koll jag har på Saudi. Men att det var mycket mer liberalt där innan 1979 och revolutionen i Iran då, där islamisterna tog över. Så den saudiska kungafamiljen blev tydligen väldigt oroliga av den revolutionen där och gav mer makt åt wahhabiterna som de redan hade band till sedan 1700-talet, men nu lät de liksom wahhabiterna få mer makt i samhället i preventivt syfte så att säga, för att undvika en islamistisk revolution typ, som jag förstod det. Hur som helst har det trots allt skett stora förändringar i Saudi enligt vår Saudi-expert. Han sa att skillnaden är enorm från när han flyttade dit för typ 15 år sedan. På den tiden så såg man nästan aldrig kvinnor, sa han. De fick inte jobba eller röra sig fritt i samhället utan förmyndare och sådär, vad jag förstod. Och numera jobbar kvinnor överallt, även i höga positioner i näringslivet, alltså bankchefer och så vidare, vd-roller, och även i regeringsställning har de höga roller och sådär. Man tog även bort systemet med att arbetsgivare beslagtar gästarbetarnas pass. Alltså de har ju extremt mycket gästarbetare där. Jag tror att det är över hälften av befolkningen och sånt. Men det är helt sinnessjukt mycket i alla fall. Men då, det systemet tog de bort. Kvinnor får ju köra bil numera. Det finns ett damlandslag i fotboll och sådär, såg jag bara häromdagen. Så att det är ju väldigt intressant. Det sker ju ändå mycket i det landet som man kanske inte reflekterar över när man inte har koll.
Verkligen. Jag är inte alls insatt. Det kan jag inte påstå, men just allt det där med mänskliga förtryckelse mot kvinnor i detta fall är sjukt att det fortfarande finns på denna jord. Men det är viktigt att det går åt rätt riktning, och helst igår redan.
Ja, exakt. Och när jag frågade honom om det, så här, men tror han att det kommer fortsätta åt rätt håll så att säga, så var han lite osäker. Han bara, man får ju hoppas det, men ja, det kan göra det, men det lät lite grann som att han trodde att det var typ 50-50, men Och han sa ju att de här reformerna som MBS har gjort, att han har gjort dem av opportunistiska skäl snarare än altruistiska, eller vad man ska säga. Han sa att 60% av befolkningen är under 30 år och de vill ha reformer, så det är liksom inte för folkets väl utan snarare för att skydda sig mot folkets vrede. Den förra kungen Abdullah skapade dessutom King Abdullah Scholarship, berättar han, där en massa saudier fick stipendium från de här oljepengarna då för att utbilda sig i USA och England och så vidare. Och när de kommer tillbaka till Saudi så är de inte så sugna på att leva enligt liksom medeltida regler, om man ska säga, när man har fått smak på mer liberala samhällen. Det låter ju rimligt. Och vad gäller kvinnors rätt att köra bil så berodde tydligen den reformen på att landet... att det blev liksom ohållbart att inte låta kvinnor köra bil. För den lagen gjorde att man var tvungen att bekosta en massa privatchaufförer som skulle köra runt kvinnorna och barnen och sådär medan männen jobbade. Och det fanns 1,3 miljoner privatchaufförer i Saudi på en befolkning på runt 36 miljoner invånare. Så det här kostade ju naturligtvis enorma summor för regeringen att hålla igång hela det här systemet med gästarbetare som körde runt på folk till höger och vänster. Men trots de här reformerna så är det, berättade han, fortfarande ett mycket konservativt land, vilket han trodde var en av de viktigaste förklaringarna till att fotbollsspelare inte vill komma dit. Att det avskräcker många. Numera, berättar han, så finns det ju liksom teatrar och biografer i Saudi. Det fanns det inte för 10 år sedan. Men det finns fortfarande inte alls samma möjligheter till liksom nöjesliv och vardagsnöjen, för, framförallt för kvinnor då, som det finns i andra länder. Så menar, jämför exempelvis med Miami för Messis fru och barn. Liksom. Alltså, man är ju mer än lovligt dum om man tror att en sån familj som lever i överflödig lyx inte överväger liksom, men hur ska hennes liv och hennes barns liv se ut, och men, liksom, de har inga, ja, som sagt, de lever redan i överflödig av lyx liksom.
Och speciellt också location, med tanke på att de är närmare Argentina och allt typ.
Ja, exakt, och precis, och det finns en liksom sydamerikansk diaspora i Florida liksom, många pratar spanska och så vidare, så att den typen av överväganden blir ju ännu viktigare när man redan har så ekonomiskt oberoende på en nivå som han har och hans familj har. Och den här experten poängterade också att vädret är väldigt extremt i Saudi. Alltså stora delar av året är det liksom över 40 grader varmt, och i de städer där fotbollsklubbarna finns som Riyadh och Jeddah så är luften oerhört förorenad och trafiken dessutom helt hopplös. Så det är liksom varmt som i en bastu, det är jättedålig luft och så sitter man fast i trafikstockningar dagar i ända. Alltså det låter ju inte som ett liv för den som likt Messis fru kan välja något annat och ändå ha ett maximalt lyxigt vardagsliv, eller vad säger du?
Definitivt. Det låter inte särskilt lockande med de parametrarna, minst sagt.
Nej, så det är väl det som är förklaringen till att de måste betala liksom 3 gånger så mycket och ofta ändå bli nobbade. Och jag menar, som han sa här uppe, Jeffrey Sonnenfeld och hans kollega, att den viktigaste liksom naturlagen inom ekonomi är att man måste gå plus, inte minus. Visst, man kan gå minus på kort sikt för att bygga upp en verksamhet och så vidare, men om de ska betala de här stora, stora premierna för att få folk att leva i det här klimatet, i det här samhället med liksom alla regler och föroreningar och så vidare och så vidare, och då ska de konkurrera med Europa där lagen redan, liksom, trots att de har en massa fördelar, har en liksom fotbollskultur uppbyggd över 100 år med liksom enorm know-how i hela samhället och liksom jättestora supporterkulturer och så vidare och så vidare och så vidare. Jag menar, det säger sig självt att det kommer inte bli möjligt för dem att konkurrera på lång sikt med det. Det är liksom, det är omöjligt. Det kan man ju bara säga till sig själv. Alltså, jag är mer sugen på att gå på en match i typ Zweite Bundesliga och möta fotbollskulturen där än att åka till Saudi.
Jag håller fullständigt med det där. Och det är det som är det intressanta, och det är det som också blir spännande att se hur det utvecklar sig, för att vi får sen heller inte glömma bort att vi har den europeiska blicken Och att de, alltså att det finns så många ute i världen som rent ut så här stjärnmässigt, statusmässigt eftersök just den sortens sport på det sättet. Och PR och på något vis sälja saker och merchandise och hit och dit. Mm. Så det kanske kommer fortsätta leva på sitt håll, men att på något vis kopiera den europeiska toppfotbollen, det kommer inte ske. Men
det är extremt svårt alltså. Det är jättesvårt. Och bara se som ett exempel PSG som Qatar köpte. Det ligger ändå i liksom Paris. De köpte dit, ja men, Messi till exempel, men Mbappé, Neymar, Donnarumma, Ramos, alla liksom de största stjärnorna. De går 300 miljoner euro back. Franska fotbollsligan har inte blivit större, alltså tv-intäkterna där går ner och är liksom, ja men kanske, jag vet inte, en fjärdedel, en femtedel av Premier League. Alltså det är extremt svårt. Jag ger dem verkligen noll chans att lyckas med det här, och dessutom är det lustigt nog så att värmen bara ökar i Saudi och resten av världen, mycket tack vare just oljan som de säljer, Kevin. De senaste 50 åren har medeltemperaturen i Saudi ökat med 1,5 grader, och det kanske inte låter så mycket, men om redan hettan var liksom extrem så förstår man ju att det gör stor skillnad. Den här experten jag pratade med beskrev också att landet är väldigt nyckfullt. Vi hörde nyss om de här, att de hade stängt in och torterat 500 av de liksom rikaste saudierna på ett lyxhotell och tvingat dem att ge bort stora delar av sina tillgångar exempelvis. Liksom. Alltså hur lockande är det att flytta dit med din familj och dina småbarn och så vidare med liksom ett juridiskt totalt liksom nyckfullt system. Han sa också att det finns en massa uppmärksammade, alltså förutom mer generellt kring mänskliga rättigheter och sådär, så det uppmärksammade mordet på Washington Posts journalist Jamal Khashoggi, som de ju liksom slaktade och styckade och sådär. Deras kopplingar till 9/11-attentatet som i och för sig ligger en tid tillbaka. Liksom avrättningarna har nästan fördubblats de senaste åren, trots de här liksom övriga liberala liksom reformerna som vi pratade om för bara en liten stund sedan. Deras krig i Yemen och så vidare och så vidare. Så att allt det här gör ju att folks bild av Saudi är rätt negativ, och med viss rätt får man säga.
Ja, det är förfärligt på många sätt och vis. Det är fruktansvärt, speciellt när, precis som du var inne på det här, när man märker så tydligt att det här är sportwashing i dess linde bokstavligen. Alltså man vill ju verkligen på något vis förbättra sin bild av landet och ha en reklamskylt utåt och försöker lura folk på ett sätt. Och sen självklart är det fantastiskt om man vill förbättras, men då måste det förbättras på alla plan, och det är kanske inte fotbollen då som huvudinvesteringen ska ligga i då.
Nej, och jag menar, jag hoppas ju att de lyckas komma bort från sitt oljeberoende och framförallt från deras liksom dåliga track record vad gäller mänskliga rättigheter. Det vore ju otroligt ifall det blev ett liksom mer människovänligt land att bo i, att de ställer om från alltså olja till något annat, och att liksom bli av med liksom luftföroreningar och så vidare och så vidare. Det vore ju fantastiskt. Då skulle jag hemskt gärna åka dit och kolla på fotboll. För jag tycker ändå att det verkar vara en liksom en häftig fotbollskultur. Alltså, och till skillnad mot många andra länder så har de ju en tradition. Alltså det minns man ju bara själv från VM 94 och Saudiarabien kom dit och var ganska coola och sådär. Så att, menar, ur det perspektivet så hoppas man ju att det ska gå bra, och det vore kul att åka dit då liksom och uppleva en annan fotbollskultur på det sättet. Men just nu så är jag totalt osugen på att åka dit, och har jag övertygat dig om att det är, vad jag vill påstå, 0% risk att de kommer att köpa sönder den europeiska fotbollen och ta över fotbollsmarknaden?
Ja, det har jag gjort.
Ja, men det var bra. Det var målet med dagens avsnitt. Okej, men du, med det sagt så har det blivit dags att stänga butiken för idag. Vi får se om jag lyckas klämma in ett avsnitt till av podden innan min semester. Jag hade hoppats att vi skulle prata lite mer om transfer som har gått igenom, inte minst i Bundesliga, men jag tyckte att det här kändes angeläget. Följ Kevin på Twitter, lyssna på Stamplats, Headlines och fotbollskanalen Top 5. Tusen tack för att du var med idag, Kevin. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.